fortsätter vi. Och vi säger välkomna till del två av podden Ålands Handels scendebut. Bara för att stöka till det lite så spelar vi alltså den här gången in podden på Indigo restaurang och bar. I del ett av vår Indigo-podd har vi träffat Stig Grönlund himself, hans två krögarkollegor genom åren, Björn Ekstrand och Dennis Jansson. Och så har vi träffat gänget bakom event och idéer och en bok som kommer i höst som handlar om Indigos 20-årsjubileum. Det är nämligen därför vi är här. Vi börjar med att fira Indigos 21 år. Nu har vi bjudit upp maten och vinet på det här etablissemanget. Välkomna Elin Fällman, kökschef på Indigo.
Tack, tack.
Och Lina Dumamid, sommelier och ständig sådan här i huset. Du har även jobbat här själv.
Ja, tack så mycket. Tack för att du var här.
Tack. Tack för att du kom. Elin, vi har redan hört här att din Indigo-karriär börjar i disken. När var det här?
Ja, eller disken, det börjar egentligen min Indigo-historia som praktikant. Jag fick ett jobb erbjudande direkt under praktiken som köksbiträde då. Och det var ju så det började för mig. Mm. 2005, vårvintern, så ganska nära ett år, nästan exakt.
Från de tyckte om dig. Ja. Men diskaren har ju en viktig roll på en krog, eller hur? Kan du förklara lite grann varför?
Ja, en diskare det är ju en stabil grund om inte annat när det är en duktig diskare. Har man ingen duktig och lyhörd diskare på plats så har man ju inte heller rena tallrikar i köket.
Nej,
eller
jobbigt.
Glas eller bestick i salen.
Det är jobbigt.
Då kan inte kocken lägga upp någonting och då får inte gästen sin mat. Så det är ju en stabil grund helt enkelt.
Vad var det som gjorde att du trivdes när du gjorde praktiken och sen valde att tacka ja till att bli kvar?
Ja, så från början så var man ju bara ute efter arbetserfarenhet förstås när man inte hade så mycket av det. Så att få jobberbjudande med en gång, så det kändes ju fantastiskt. Och sen blir det ju, när man jobbar på en krog eller en restaurang så blir det ju lite mer än bara ett arbete. Jag känner att det blir som en livsstil. Man jobbar i ganska tajt gäng. Man har samma livsstil som de man arbetar med. Det är mycket festande och mycket sånt i början. Och det blir ju ett sätt att leva.
Ja.
Jag har ju varit på lite annat ställe också och då har jag oftast jämfört med Indigo för att det här jag har trivs bäst. Så det är ett bra ställe.
Du har ju klättrat också. Idag har du alltså gått från disk till kökschef.
Ja.
Gratulerar till dig.
Klättringen, tack.
Hur gick det här till egentligen?
Innan jag var kökschef så jobbade jag som ansvarig kallskänka. Och vår tidigare kökschef Mattias Velander, när han sa upp sig då så föll det ganska naturligt att jag skulle vara med och axla den rollen.
Next in line, så att säga.
Men då delade vi upp det på tre anställda. Jag hade hand om mycket av det administrativa och menyskrivning och så. Och en av de övriga hade hand om personalfrågor, mycket leverantörskontakt och så vidare. Sen har ju åren gått och nu står jag själv här alena. Men det går ju bra, det med. Mm. Jag måste ju säga då att det är inte så svårt det här jobbet när man har ett så bra gäng som man har att jobba med. Att skulle det vara annat gäng i köket så skulle det ju vara betydligt svårare jobb för mig.
Lina Dumamid, sommelier. Berätta lite grann om din bakgrund med Indigo på Indigo.
Ja, jag var faktiskt här redan första sommaren lite som extra. För jag hade jobbat med Diana, som ni kommer att träffa lite senare, på en annan krog. Och min första kväll här så var midsommar 2004. Vad heter det på den tiden? Nu är det stängt på midsommar. På den tiden så försökte de ha öppet några år, så det var min första kväll. Sen har jag jobbat lite extra till och från genom åren. En tidigare restaurangchef kallade mig gubben i lådan, för jag dök upp och försvann och kommer alltid tillbaka av någon anledning. Längsta frånvaron jag haft var 6 år. Då var jag i Frankrike. Och sen har jag varit till och från i Frankrike, men kommer alltid tillbaka av någon anledning. För att det är trevligt, som Elin säger.
Svårt att släppa Indigo.
Ja.
Och nu, vad har du för roll här idag? Vad gör du på Indigo numera?
Jag är inte fastanställd längre, men jag gör fortfarande vinprovningar, dryckesprovningar, ölprovningar, spritprovningar. Jag har numera eget företag. Jobbar med evenemang, mycket inom mat och dryck, särskilt vin. Och jag älskar champagne, det är min specialitet. Jag är utbildad sommelier i Paris och jobbar mycket med champagne. Och sen så dyker jag alltid in här och gör, ja. Dels tycker jag om vin och dryck, och sen är jag rätt bra på att prata, så då, ja, det gör att jag kommer tillbaka om och om igen.
Det känns som någon annan jag känner. Eller?
Va?
Nej.
Hur menar du? Vem pratar du om? Jag känner ingen sån.
Har du champagne framför dig nu eller?
Nej. Det här är en Cremant. Vilket är ett mousserande vin från Frankrike. Det här är från Alsace. Men när det inte kommer från området champagne, då kallas det Cremant.
Jag vet, det är som en champagne för snåljåpar.
Ja, kanske. Eller så är det att det är väldigt bra också. Jag tycker att det finns inga rätt och fel.
Champagne är kanske Cremant för flådiga människor.
Ja, precis. Och vet ni, det finns jättedyr Cremant också. Det finns otroligt dyr Prosecco. Mm. Det finns otroligt dyra italienska spumante som kostar mer än vad champagne gör. Mm. Så att, ja, rätt och fel. Men nej, ja, det här är billigare än vad ett glas champagne är. Men det är väldigt bra Cremant. Ja.
Elin, hur ska du beskriva Indigos kök idag? Vad är ambitionerna och visionerna för meny och mat som serveras här?
Jag måste först säga att vi har ju ett ganska litet intimt kök. Vi har ett ganska intimt gäng som jobbar. Jag försöker att vi samarbetar och tar fram nya menyer. Och alla får komma med sina önskemål. För att få fram det bästa av det hela. Nu kommer vi att byta till meny i slutet av maj, och sen efter midsommar så blir det en sommarmeny som gäller hela sommaren då.
Så ni byter ganska ofta?
Vi försöker hålla oss säsongsbetonat, så det blir vinter, vår, sommar, höst, åtminstone 4 gånger i året.
Ett av de här evenemangen som ska ordnas för att Indigo fyller 20 är de här två bubbelkvällarna som vi redan har hört lite smyg information om. Det är du, Lina, och Stig som ska hålla i de här den 10 och 11 maj. Kan du berätta vad det här är för kvällar? Vad ska man vänta sig av dem?
Ja, det är en bubbelskola. Vi börjar ju gå in på det här lite redan med Cremant och att det finns dyra, fantastiska italienska spumante och så vidare som kostar långt mer än vissa champagner och så vidare. Så om man vill så kan man komma till Indigo nästa fredag eller lördag och boka. Det finns flera möjligheter. Allting kan man boka till champagne och bubbelskola. Begränsat antal platser, 20 personer. Eller så kan man komma och äta middag med, vad heter det, tillhörande mousserande vin, bubbel och champagne. För bubbel så är lite, egentligen lite underskattat här uppe i Norden, att det inte bara är en festdryck som man dricker före eller efter, utan passar fantastiskt bra till mat också. Och det är det vi vill lära gänget på Åland och runt omkring. Och så har ju fantastiska Elin satt menyn. Vi jobbar väldigt bra ihop, hon har träffsäkra smaker. Jag föreslår smaker som jag skulle vilja ha, och så sätter hon jättefina smakkombinationer till.
Vi har gjort det här många gånger.
Ja.
Jag har en bra spumante historia.
Har du?
Ja, men jag är lite så förvånad över att det finns jättedyr spumante. Jag har ju bott i Italien och jag gillar dryck, men jag har inte koll på spumanten. Men jag var i Barolo ett år, det här fina vindistriktet i Italien. Och så träffade vi en vinodlare där, satt och pratade med honom, satt och spelade gitarr med honom och drack vin och hade det gossigt och sådär. Han bjöd över sina kompisar. Och så frågade jag så här, liksom, vilket vin tycker han om att dricka av hans liksom röda vin? Och han bara, nej, men jag dricker bara spumante.
Det finns en fantastisk område och en jättefin spumante är Francia Corta.
Okay.
Fantastiska.
Jag tror den spumanten han drack, det var en sån där sån som typ, han gjorde i sitt badkar nästan.
Det finns olika. Spumante, Prosecco, så är ju faktiskt ett distrikt och ett område och alltid druvan Glera. Ja,
i norra Italien någonstans.
Ja, precis. Där. Exakt. Nära Veneto. Ja. Eller Veneto. Medan spumante är liksom, vad heter det, precis som Cremant eller så vidare. Mm. Så det är liksom det globala ordet för mousserande vin från Italien. Så det är alltså, mousserande vin från Italien heter inte Prosecco, det heter spumante. Eller frisante, när det är lite lättare bubblor.
Det här är liksom kan man lära sig om i bubbelskola i miniatyr här som vi får idag.
Ja.
Elin, vad är en perfekt Indigo-maträtt?
En perfekt Indigo-maträtt är en god maträtt som ser vacker ut och ser, det låter spännande på menyn. Så det måste ju vara en Toskagen. Nej, jag skojar bara. Det är ingen Toskagen. Men Toskagen är ju en av de rätterna som vi inte kan ta bort från menyn, för vi har försökt att vi får bannor för det. Det går inte.
Av vem? Av mig? Men, eller så här, kunder?
Är du en av dem?
Ja, jag skulle förmodligen bli lite sur.
Nej, men vi vet. Kanske en så här den unika indigo-rätten kanske kommer på nästa meny. Får komma och testa.
Precis. Jag tänkte om du skulle spana ett par decennier framåt här. Vad tror du finns på indigo-menyn då? Vad kommer du att ändra i mattrend och matkultur?
Ja, jag kan tänka mig att det kanske... Alltså nu så som trenden ser ut nu så är det ju mer vegetabiliska proteiner och sånt som är... blir mer och mer inne. Kanske det kommer insekter på menyn, vem vet? Mm. Jag kan tänka mig för min del att det skulle vara spännande om det var ett, inte bara en bokfylla när man går ut på krog, utan man kanske vill ha en upplevelse eller ett äventyr eller något sånt. Så kanske det är så här, sallad från restaurangens egna odlingar eller något sånt liknande. Det skulle vara spännande.
Gräshoppsskagen.
Gräshoppsskagen med hemodlad, egenodlad sallad och spumante.
Mjöllarver.
Vi har hört talas om den här nya salongen lite grann i förra delen av den här podden. Starks salong heter den. Det är där man ofta håller vinprovningar, har förstått Lina. Men vad för typ av vinprovningar kan man få om man vill ha det på Indigo?
Man kan få alla sorters provningar och inte bara vinprovningar. Vi gör även romprovningar, starkspritsprovningar, ölprovningar. Allt är möjligt. Det går att ordna cocktailskola också. Vinprovningar är kanske fortfarande populärast, men öl kommer mer och mer. Jag har även haft avec-provning med allt från grappa till calvados till konjak också.
Vadgeprovning har vi haft där.
Ja. Nej, men så det finns alla möjligheter. Man kan vara upp till 20 personer som sitter bekvämt. Mm. Och man kan klämma in lite fler också om det behövs. Men det är väldigt trevlig, vad heter det, lokal.
Ja.
Fin atmosfär som är halvöppen, så man känner sig ändå inte instängd i ett rum som tråkigt konferensrum eller sådär. Alltså det är fin lokal, trevlig atmosfär, man sitter bekvämt och är med i allt som händer, men ändå lite off.
Dina domäner det där, det hör man.
Får jag fråga Lina en sak?
Ja, varsågod.
Det finns bara ett rätt svar på det här också. Grappa, ska den vara klar eller lagrad?
Det beror på vad man tycker om. Det finns inga rätt eller fel där heller.
Det det finns ett rätt. Den ska vara klar.
Precis. Det är fråga om preferenser. Precis som med vissa gillar rökig whisky från Skottland, vissa föredrar irländsk whisky. Så,
ja, rökig whisky, det är också fel.
Men nej, men vi kan säga så här. Det är som att försöka jämföra vanilj och choklad. Det är jättebra ingredienser, jättebra glass kan man göra eller vad som helst av båda. Men det är olika saker. Man kan inte jämföra äppel och päron.
Nej, okay.
Allt har sina fördelar.
Hon är mindre kategorisk än vad jag kan man säga.
Tack så mycket Elin och Lina för att vi fick höra mer om mat och vin här på Indigo. Nu så ska vi ge oss på att försöka begripa hur de har det, de som servar oss i matsalen och inte minst i baren. Så tack för att ni kom. Så väntar vi in Diana Jansson och Deborah Nordi, mer känd som Debs.
Tack, tack.
Tack för att vi fick komma.
Tack. Fint. Välkomna upp Deborah Nordi, mera kallad Debs.
Ja.
Och Diana Jansson.
Tack.
Debs i baren, Diana matsal och allt möjligt får man väl kanske säga i dagens läge.
Mm, det kan man säga.
Mm. Vi får ta det här lite på svengelska så hänger Debs med på bättre sätt.
Tack.
So, Deborah, can you tell us where you're from and how you ended up on Åland and finally at Indigo?
Yeah, actually it's a story that started 20 years ago as well.
Oh.
So I was in my hometown, that is Nîmes, so it's in the south of France, in Languedoc. And I met Lina Dumas, that was here a minute ago.
Yeah.
And it was like kind of friendship at the first sight, if I can say it. And so we started hanging out and share a lot. We became like really close friends, almost like sisters. And I came here in Åland to visit her a couple of times. She tried to bring me here for a summer job also for 8 years. And finally I accepted. So I was supposed to be here for 3 months in 2019. And now I will turn 5 years here.
Still you're here.
Yes.
We're happy for this. Diana, hur såg din väg in på Indigo ut?
Ja, det var... Jag var egentligen i Oslo och skulle vara där och jobba. Jag hade flyttat dit. Körde på. Sen så ringde Stig och var så här: hej, vi ska öppna krog på Åland. Ska du komma och jobba? Nej, sa jag. Jag ska vara i Oslo. Okej. Så ringde han igen. Nej, jag ska vara i Oslo. Och så ringde han igen. Okej då, jag kommer hem och kollar. På den så vägen är det.
På tredje samtalet.
Ja. Så det var så här, tjata på. Så då, just det. Hon säger ja till slut.
Vad gjorde du i Oslo?
Vad sa du?
Vad jobbade du med i Oslo?
Också på restaurang. Okay. Mm. That's my job.
That's your life.
Yeah, that's my life.
So, Debs, when you tell your friends from back home about where you're working, how do you describe this place, Indigo?
Crazy place. First, I don't really have to describe that much because Stig is posting a lot of pictures. And of course, all my family, all my friends are following the Indigo profile.
Yeah.
So, and also they are coming here to visit. And I think a bit like me, they are falling in love with the place and the spirit. Also, of course, the building that is fantastic. And I would say like all the stuff and the spirit that we have here. So I'm not describing like decoration or the space, but more like the feelings that we have at Indigo.
Diana, får jag fråga dig, hur är en bra matsalspersonal, en servitör? Vad ska man vara för en person? Vad krävs det?
Oj, ja, det krävs ju en... Man ska vara glad förstås, trevlig, vilja serva. Du ska ju vara där. Man ska också vara väldigt lyhörd. Du ska ju känna av vad gästen vill ha. Är det en affärsmiddag? Kanske man är lite bakom, serverar, gör bara vad de vill ha helt enkelt. Är det party så är man lite mera tjohej. Man ska vara som sagt väldigt lyhörd. Du ska ju vara där för gästens skull, inte för din egen skull. Såklart ska man ha kul, men det är ju, man är ju här för att serva. Och det är ju det som är så himla kul, att ge en gäst en härlig kväll. Att man får ett... Ja, att de är så glada och nöjda när de går ifrån. Det betyder ju allt, tycker jag. Så att, ja, var det svar på din fråga?
Ja, det tycker jag.
Debs, you're mostly working in the bar nowadays, right? So what makes a good bartender?
A good bartender... a bartender alone is nothing. It's... bartender and his team, because we all need to be creative, to have some skills, some precision, creativity. We need to be fast sometimes, depending on the hours of the night. But what we need most is the support from our colleagues. So other bartenders, but also our runners, our bar back, the chef in the kitchen that we are sharing a lot with, and our colleagues from the restaurant, because we are all working together. It's a stressful job, so we need to be really close and really work together. Mm-hmm. It's just a team. So
team effort.
Yeah. Mm-hmm.
It has to be strange, because sometime during the when you work, it's most important for you to be, I don't know, nice to people and everything. But then at some time when there's packed here, the only thing that matters is how fast you are. Because people just want their beer now.
Yeah, absolutely.
Yeah, that's true.
But we try as much as possible to answer to the demand as fast as possible and keep the smile and also have a little word for every guest. Because here at Indigo, we have this chance that it's a lot of regular and we all know each other. So it's a great feeling also to have guests coming in. Hey, Debs, can I get my drink? You know my favorite. I don't remember the name. Yes, of course. I know which one. I serve it to you. No problem. So it's like osmosis.
Yeah. So then again, the guests. What makes a good guest? You can grab your chance here to educate people on how to behave and maybe how not to behave. I mean, it's not. Is it really true that the guest is always right?
No. They are always not right.
Inte riktigt.
Nej.
Hela tiden.
Men man har alltid rätt i en åsikt.
Ja, även som gäst.
Ja, såklart. Men gästen har inte alltid rätt. Nej, det tycker jag kanske inte. Men man har alltid rätt i en åsikt. Och nej, men det...
I would say there is no good or bad guest.
Nej.
We are all human. And us... people working in restaurant business, we can also be guests, and we are not the one that are behaving the best
perfectly
sometimes.
No.
Är det inte?
But I will say,
no,
like,
I mean, the restaurant maybe, people are notorious maybe restaurant guests because they know exactly what they can ask for, right?
But it can start with politeness. Hello, thank you, please, I don't know. Mm-hmm. But I think it's like respect each other. Mm. It's just life rules. It's not bar or restaurant rules. Like be with the your waiter or your bartender like you are with your family and your friends.
Och aldrig vissla, eller hur?
Nej, men det är mindre poppis.
Men det gör väl folk inte längre, får man hoppas.
Nej, det är, also, nog, det är väldigt sällan.
Is that, for example, we have Annika that is taking care of the security every weekend with us. So she's taking care of the guests, but she's also taking care of us.
Yeah.
So it's like, as I said, again, it's a teamwork.
Yeah. Diana, kommer du ihåg några konstiga situationer du har jobbat in i, eller som du har hamnat i när du har jobbat i matsalen här på Indigo?
Åh, herregud, hjälp. Ja, nej.
Minnesvärda incidenter. Någon sån här Heimlich brukar ju alla servitörer
ha. Ja, men det har jag gjort.
Det har du?
Ja, det var läskigt.
En valnöt i halsen eller något sånt.
Ja, men det var... Jag hade ett äldre par och det var, ja, det var en kvinna som satt en köttbit i halsen. Och mannen sitter bara och pekar på henne. Och är så här... Ja, vad är det som händer? Så går jag dit och så sitter hon där... Ja, helt ingen luft. Då fick man ju försöka göra vad man kunde. Men på något sätt så lyckades jag. Och hon fick luft igen. Och alla är glada. Men det kan vara allt från det till att glassen är för kall eller koffen är för varm. Alltså det är så här, ja, mycket kan hända.
Ja, kall glass hatar man verkligen. Ja, det är så jobbigt när det händer.
Värsta.
Glassen är kall.
Det är väl kanske det som är lite meningen med glassen. Jag vet inte.
And you, Debs, any particular weirdo memories from the bar?
Weird, I don't know. Funny, a lot. It actually happens every day. It can be, for example, during summertime. When we close and we clean, we find weird stuff, swimsuits, underwears. We don't know why, but okay. How it happened. We are not asking any questions, but yeah, and intra stuff, like funny facts every day,
yeah.
Because it's like, it's a new adventure every day when we start working, so.
What do you think has made Indigo live for 20 years? I mean, not all restaurants or bars do this. What is the thing about Indigo that makes her live on?
Absolut, personalen.
Mm. Det är ni.
Ja, personalen, maten, vinet, drinkarna, all filis.
Ska vi kalla det helheten kanske?
Ja, för det är så fantastiskt personal.
Ja, I think we are like, we are having a colorful palette of personalities in the staff. And we are lucky because we also have the opportunity to have our own personality. It's the way that Stig leads us here. And we are all great professionals. Like, personally, I'm learning with my colleagues every day. For example, I'm thinking about Giuseppe in the kitchen and his kindness. Gianna talking wine. We can talk for hours about wine. Of course, some intervention from Lina, from Tina, the photographer, I think it's the best question for the guests. Like, what do you like here? Like, is it us? Is it the place? Is it the food? I think it's
the whole picture.
The all combination of that. And we are, I like to say that we are like Epicurism ambassadors. But you are the one that bring that also because you listen to us. And it's a great adventure. Mm-hmm. And I think it's going to go for 20 more years.
Maybe, baby.
Yeah. You're ready to go 20 more years then? Yeah, say
are
yes.
Are you, Jana?
Maybe, baby.
If we are together.
Yep, of
for
course.
For example, for some more brunch together.
Yeah.
We always work together.
That's great. Fredrik, har du något på hjärtat?
I was wondering, how does this place compare to similar bars and restaurants where you come from? Is it totally different or is it the same?
The service in itself is different.
In what way?
Of some details. For example, you arrive here, you go to your table, there is already water in your glass. It's not something that we are doing in France. Some little details, like you have bread when you arrive, but when they serve cheese, there is no bread. So after 5 years, I still amazed, like, how they are they eating their cheese here? I need bread for that. But basically, like, Indigo is as rock and roll as other restaurants I've been working in France. And I think it's also why I'm feeling good here.
Maybe Diana will start serving bread with the cheese now from now on.
I alla fall till Deborah.
Tack så mycket.
So thank you two for joining us, telling us a little bit about being a good bartenders, waiters, and also about being a good guest. Nu kan man säga att vi har bara natten kvar, the night creatures som jag kallar dem. Jag vet inte, Simon är inte jätteglad över det, men vi säger välkomna till Simon Högblom och Martin Bondesson som är Indigos två, ja, ska man säga främsta DJs, eller i alla fall två av dem som ofta är här. Simon Högmo och Martin Bondesson, DJs på Indigo. Berätta sig för mig och för Fredrik, hur kom det sig att ni blev DJs, ni två? En i taget kanske, eller i mun på varandra, det får ni bestämma.
Ja, Simon är äldst för början.
aningen äldre bara. Ja. Jo, hur det började sig så var att jag, när jag studerade, så började jag helt enkelt spela skivor på en nation. Och jag har alltid varit född och uppvuxen med popkultur och musik, så att det var ett stort intresse för mig. Sen så en sommarnatt för massa år sedan här på Indigo, och när man var ung och glad, så upptäckte vi att musiken var kanske inte vad vi gillade. Och så tänkte jag att jag rycker tag i han här Stig Grönlund, för han verkar ju som en man som har lyssnat på London Calling mer än en gång i alla fall, så han fattar sånt här. Och så frågade jag mig, men kan jag inte få spela skivan en kväll? Jo, och sen den kvällen har blivit varje sommar i 15 år kanske eller någonting sådär.
Okej.
Så började det för mig.
Martin? Jag har ganska samma start också. Nation.
Man kan säga att ni har alltså blivit DJs här på Indigo, eller?
Nej, jag började faktiskt i Kalmar när jag pluggade.
Ja.
Och det var samma sak där, jag började på Nation, på en kår. Jag och en annan ålänning, Oscar, spelade där på ett litet indie-elektro dansgolv som är lite skilt från det stora. Vi spelar lite tuffare, coolare musik som ingen annan kanske hade hittat.
Tyckte ni, ja.
Ja, vi körde ju sånt som var liksom MIA, MGMT innan det var någonting coolt. Men så allting började vi egentligen där. Och sen första gången jag spelade på Indigo, det var i det här hörnet. För också en massa år sedan. Jag vet inte hur det hamnade där. Jag tror att det hade någonting med att göra med Island in the Sun. Att vi körde en Island in the Sun-kväll. Jag var med och arrangerade det också lite. Men annars har jag drivit klubbar lite här och där och spelat, och det är så man har lärt sig och kommit in i det där. Och allting grundar väl sig i ett starkt musikintresse.
Men det här med att vara DJ och bli DJ, det är ju inte någonting som man liksom tar en högskoleutbildning i. Hur vet man när man är DJ, så att säga?
Du, skulle vara en högskoleutbildning skulle vara en poäng ungefär,
ja,
okay. Max.
Det är inte så svårt, eller hur ska vi tolka det där?
Nej,
nu får ingen du låta som Mikael för aldrig alltid tror om oss. Ja, DJ Spotify-lista här. Nej, men det som är bra är väl när man ringer mer än de ringer och vill ha en tillbaks, helt enkelt.
Då vet man,
och sen börjar man säga att människor är glada, de dansar, nu är det kul, det är stämning. Där någonstans börjar hela grejen utvecklas till.
Alltså allting börjar med en hobby, och sen så blir hobbyn, man blir bättre på det. Mm. Och sen så får man chansen till exempel av Stiga på att få spela här. Och då märker man att det går bättre och bättre och folk tycker om det man gör. Det är väl så man blir en DJ. Man börjar någonstans och så övar man, och så har man en bra musiksmak, så hoppas man att alla andra också har en bra musiksmak.
Hur gör man för att bli en bra DJ just precis på Indigo?
Ja, jag brukar säga att det har att göra med att ha spelöga. Alltså man är i interaktion med publiken. Vad publiken vill ha, och ibland vad de inte vill ha men borde vilja ha.
Lär upp dem lite.
Ja, men har ju ett popkulturellt
ansvar, så att
säga. Ja, definitivt.
Tungt.
Och det börjar försvinna mer och mer, märker jag.
Men hur vet man det?
Du får tala för dig själv då, Martin. Men, Men så är det ju, folk ska, det är ett ställe som folk ska ha kul på. Och också, precis som Stig också har sagt, att det är en kommersiell verksamhet. Så att därför det är därför det är väldigt intressant och väldigt mycket poplåtar. Och väldigt, kanske ibland kommersiellt, men det är också roligt. Det är ett sommarställe där folk, alla ska trivas, så det är ju det huvudsaken är.
Men hur vet man vad folk vill ha? Ser du om det liksom kommer in ett gäng... Nej, men alltså, det som ser lite... ut på ett visst sätt, vet man, okej, okay, de det där är ett gäng som gillar, vad vet jag.
De spelar efter fördomar, precis.
Ja, precis.
Nej, så är det inte riktigt. Alltså, man har ju spelat så pass länge nu som man vet vilka låtar som fungerar. Samt att man också har lite koll på ungefär vilken typ av åldersgrupp det är, mycket tjejer eller killar. Mm. Och nu när man har bott på Åland så länge så börjar man känna folk. Man vet vilka som kommer för att höra vissa typer av låtar. Jag kan se en gammal kollega längst bak i baren, jag vet att spelar den här låten, då kommer han att börja dansa.
Okej. Okay. Och sen vet man ju, vissa bangers går ju hem och vissa låtar och stämningar och så vidare. Så man vill spela rolig musik. Folk ska ha roligt.
Jag måste testa en grej. Så här. Om Anna kommer in, hon är den enda som är här, vad spelar ni då?
Ja, jag spelar ju på hennes 50-årsfest.
Okej, okay, det är först.
Så jag spelar allting utom Bob Marley.
Okej. Okay. Ni känner inte mig. Vad spelar ni om jag kommer in här?
Det är en bra fråga. Då kollar jag lite på vilket gäng du hänger med.
Jag har inga kompisar, jag kommer inte själv.
Då är det en sån som kommer med önskar, så önskar en obskyr låt som inte kan spela.
Jag är också blyg. Så jag...
Okej. Okay. Tänk Arcade Fire ska jag köra.
Obskyr hiphop från Frankrike eller något sånt där, tror jag.
Jag tänker mer hockeylåtar.
Hockeylåtar?
Okej, okay, Fredrik, där fick du.
Så här, Final Countdown eller något. Okej.
Jag tänkte, er hemma arena, om vi kan säga så, åtminstone här just på Indigo, är väl främst Calypso-baren. Och du, Simon, var med och helt enkelt byggde upp den här lilla baren i gamla glasblåseriet. Kan du berätta lite grann om det här?
Ja, det började en lunch då under 2020, under pandemi. Sommaren, jag satt där ute med någon och åt lunch, och Stig kom förbi, vi snickade, snackade alltid lite. Och så frågade jag, hur gick det med det där huset? Så fick man höra en massa svordomar, för det var ju pandemi så allting stod ju stilla. Fast då hade vi börjat öppna upp bålen. Och så sa jag, men kan vi inte bara slänga in en skivspelare en helg här och en ölkran och göra något roligt innan ni kommer på vad ni ska göra? Så sa han, ja visst, kanske. Och sen ringde han mig dagen efter. Hörru, kom ner, vi ska snacka lite mer om det här. Och då börjar vi liksom... I och med att jag ändå jobbar som art director och designer så börjar vi komma på idéer, och John Wick kom med, och så börjar vi bygga upp grejer. Och så börjar en sak ta form efter en annan, det blev en bardisk, det blev en DJ-disk, det blev en hylla, det blev lite sköna målningar, arkadmaskin och så vidare, och så vidare, och så vidare. Och sen mitt allt sådant var ställe fött.
Men ett tag mitt under den här pandemin så var typ Calypso baren det enda stället i hela Europa där man fick dansa och drälla, eller? Stämmer det här?
Det kändes så åtminstone när vi stod där och tittade på
allt
varandra.
Annat var
vad fan ska vi göra nu, tänkte vi.
Ja, men det, jag vill ju påpeka det att vi följer ju alla restriktioner och allting som myndigheterna var. De var ju kolla till oss och så vidare. Och det var ju egentligen en drinkbar som man skulle... Och trevligt att lyssna på sköna låtar. Sen började några röra på sig lite mer. Och det var ju okej, för att några månader där så var ju Åland typ på noll. Medan det var lite annorlunda på andra ställen. Och då var det ganska kul att få tillbaka lite frihet efter att vara instängd ett år.
Ja, det kan jag hålla med. Jag bodde i Frankrike på den tiden. Och då kom jag hit över sommaren. Och då tog Simon in mig. Och vi spelade tillsammans på Calypso det första året. Och det var ju som en frihet. Man förstod inte att det var så här det kändes att gå på en klubb igen.
Så här kan det vara i världen.
Ja, det var så, åh herregud. Alltså vilken känsla. Och jag tror många kände det som kom hit. Att, åh, vilken frihet att få liksom stå i en bar och få dricka öl tillsammans och lyssna på lite bra musik. Och det lever väl kvar än idag, den känslan där inne. Man kommer dit för att dricka en god drink och få liksom lyssna på bra musik.
Det jag alltid gillar med det där stället är att... Det är unikt, och jag tycker att vi skapar någonting som var väldigt unikt. Och det är ju liksom en kreativ blandning från mig och från Stig, Dennis, Johan. och sen alla DJs och alla som kom dit och publiken. Alltså det ser ju inte riktigt ut som något annat, för det, just att det är ett stenhus i grund och botten. Och det är en väldigt, också till storleken, att det är så gemytligt och intimt.
Lätt att fylla upp, kan man säga.
Ja,
jag har en egen teori om varför det är så bra med Calypso, men jag tänkte jag skulle fråga kanske dig, Martin, då. Vad är det Calypso har? Vad är liksom själen där? Varför blir det så bra där alltid?
Jag ser Calypso som en liten bakficka till Indigo. Folk har alltid tyckt om Indigo. Det har alltid varit bra musik här. Och sen så fick vi skapa vårt eget lilla kryp in som är en liten speakeasy bar. Man visste inte riktigt var det låg någonstans. Man var tvungen att gå ner för en trapp för att komma dit. Så det var ett liten, ja, någon mystik över det. Och sen så lyckades vi träffa rätt kanske med att vi spelade den musiken som folk kanske ville ha. Och mycket banger som folk kan sjunga med till. Och man skapar kanske som kärlek och eufori där nere. Och det gör man ganska lätt när det räcker med 20 alltså, pers.
Min teori är ju då att det handlar om att man dansar och står i baren på samma gång. Alltså det finns ingen skillnad mellan. Jag behöver inte ta mitt glas, gå någonstans och ställa det ifrån mig och ta ett beslut för att jag ska gå och dansa. Och sen måste jag sluta dansa och gå och hämta mitt glas och gå och ställa mig i baren. Utan allt det här pågår i en och samma röra där inne i Calypso.
Jag håller med dig till viss del. För sen efter, mot småtimmarna, då är ingen som kommer fram till baren. Då står det mest folk utan drinkar och dansar ändå. Men jag tror fram till klockan ett kanske det stämmer ganska bra.
Det är ju inget bra för businessen om folk inte dricker.
Men jag tror verkligen att det är ett, just som Martin säger, är 100% det. Att det är den där stämningen som är väldigt unik för det ställe.
Ja.
Som är väldigt svår att återskapa någon annanstans också, även om man skulle vilja.
Önska låtar gör man ju gärna, i synnerhet kanske just där när man inte längre kommer fram till baren och så. Vad har ni för inställning till önskemusik?
Alltså det är ganska bra tycker jag, för ibland så har man en dålig dag och man vet inte riktigt vad man ska spela. Mitt sätt att spela är kanske att försöka hitta en symbios mellan mina låtar och försöka hitta en symbios också till de som lyssnar på det, att man ändå, man ser vad de vill höra. Och då ibland behöver man få höra av någon som önskar en låt vad de vill höra. Och då har man kanske lite första ingrediensen i receptet för kvällen. Ja, men då vet jag ungefär vilken typ av folk det är här inne. Om man får liknande
önskningar. Man kan säga att du går och lånar en kopp socker av grannen lite grann.
Ja, men lite så. Lite
okej, bra.
Jag tror även där att man får önska låtar och det är jättebra. Det är jättekul. Men om du får inte önska mer än två gånger.
Samma låt.
Nej. Om vi inte spelar något. It ain't gonna happen. Och
det finns ett skäl till att ni har valt att inte spela den då. Så att
exakt.
Jo, och sen får man önska låt. Det kan ta ganska lång tid innan man spelar den. För jag vill ändå få med den i någon helhet i min kväll. Att, ja, men det kanske kommer 10 låtar. För jag vet att jag kan spela ett set med hiphop om en halvtimme. Och då kan jag lägga in den låten istället för att byta från en ABBA-låt till en tung hiphop-låt. Det går inte. Då kommer
och det kommer inte att hjälpa om jag står och tjatar om den där innan halvtimmen inleds, så att säga.
Och sen spelar man ju helst inte samma låt mer, alltså en gång per kväll. Vilket var förra sommaren när alla ville höra tja, tja, tja hela tiden.
Just det, en gång i halvtimmen. Som på radio. Kan man säga att det finns musik som liksom alltid drar igång en kväll? Går det att säga så? Vilka låtar kan det i så fall vara? Alltså, har ni några säkra kort?
Jag ska säga nej först. Men det beror på lite vad det är för folk där. Du vet ungefär om det är ett gäng lite... Ja, men,
cha, cha, cha,
folk gäng från Göteborg. Ja, men du kan ju spela Håka Hellström så kommer de bli helt jäkla vilda. Så är det ett gäng finskar som har någon... kommer från en kryssningsbåt. Ja, men cha, cha, cha. Det är klart att de kommer gå helt bananas när man spelar den. Mm. Så att det finns ju... Det är också det här, läsa av vilka som är där. Och då vet du vilken banger som funkar.
Mm. Och ålänningar är otroligt förtjusta i ABBA hela tiden.
ABBA? ABBA funkar?
Nej. Usch.
Va? Fredrik tycker inte
vi spelar efter fördomar. Fördoms-DJs.
Nej, men det där måste ju vara otroligt individuellt. Jag menar, det är säkert så att ålänningar överlag har någon musik som funkar. Men sen kan det ju vara från varje person till person så är det helt olika. När jag gick på liksom krog och på klubbar, då gick jag ju på hiphopklubbar. Det är det jag vill höra av en DJ när jag går ut. Det är hiphop.
Ja, men kom någon gång mellan 2-3 så spelar jag bara hiphop.
Jag är sällan vaken så sent, men ja.
Men, jag ska runda av lite grann om jag får. Så jag tänkte bara fråga så här, hur avslutar man en Calypso-kväll med flaggan högt och stor stil?
Man stänger av musiken och går hem.
Alltså, det är det smartaste sättet helt enkelt. Nu var det slut.
Skämt åsido.
Det kommer ingen tryckare.
Ja, men det kan nog hända. Det är lite sådär från kväll till kväll. Jag menar, alla vill väl höra stad i ljus, men ja, jag spelar hellre en Shoreline.
You're
en
the voice.
Länga istället, eller något sånt där, ja.
Ja, alltså jag har aldrig fått det ur huvudet. Jag tycker Stad i ljus låter som Stilla natt av Jussi Björling. Av någon anledning, det blir som en jullåt för mig. Men klart, folk önskar den, de vill ju ha den, för de vill ha allsången. Men själv är jag alltid förtjust en 80-talstryckare, eller alltså Forever Young, eller Bohemian Rhapsody, eller någonting sånt.
Och det är ganska känsligt på, i och med att det är så litet där nere. Så är det 10 pers där, och alla vill höra en låt, spela något annat, då kommer någon gå hem. Då blir det ingen skön sista låt.
Så det gäller att följa med hela tiden.
Lite så. Så man får spela i alla fall topp 5 av sina sista bangers i alla fall. Brukar gå hem.
Då får vi tacka för att ni kom och beskrev nattlivet på Indigo här. Små timmarna så att säga för oss. Tack Simon Höglund, tack Martin Bondesson.
Tack själv.
Fredrik, vi har gjort vår scendebut du och jag idag. Mm. Vad ger du för betyg?
Stark 3.
Stark 3? Ja. Okej, okay. Det kan vara lite livat i bakgrunden, men det får vi helt enkelt säga vadå om.
Tack och förlåt.
Tack och förlåt.